har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Nästa vecka kan det bli strejk på betalbolaget Klarna som inte vill sluta kollektivavtal med facket.
Jag tycker inte att det är rimligt att det behöver komma människor från andra sidan världen för att jobba inom till exempel städ eller snabbmatsrestauranger.
Den israeliska militären har nu omringat Gaza City enligt uppgifter som kom sent i eftermiddag.
Det finns grader även i helvetet skulle man kunna säga.
Och efter krigets start så rapporteras en kraftig ökning av hatbrott mot judar runt om i världen.
Går du till synagogan så går du på judarna i Sverige. Och det är det som skrämmer mig.
Det är ju jättefint på alla sätt och vis. Men ukrainarna får inte bättre stridsmoral utav att vi i västvärlden håller på att prata om att det är positivt där borta.
Hur går det i kriget där nere för Ukraina?
Det går dåligt. Det går dåligt.
Små barn under 2 år ska inte använda skärmar alls enligt nya rekommendationer från Barnläkarföreningen.
Språkutvecklingen försenas hos barnen. Problemlösningsförmåga försenas hos barnen.
Den svenska modellen är hotad av techföretag som Klarna och Tesla, säger fackförbund som hotar med strejk. Och regeringens kraftigt höjda lönegräns för arbetskraftsinvandring blir det som migrationsministern har tänkt sig. Judar i Sverige vittnar om oro och rädsla i kölvattnet av pågående krig i Mellanöstern. Hur stark och utbredd är antisemitismen? Och kriget i vår närhet, har ukrainska framgångar överdrivits, som svenska soldaten Helge säger i fredagsintervjun? Och kommer svenska föräldrar att vilja följa rekommendationen om 0 skärmtid för barn under 2 år? Eller blir bara mer av dåligt samvete? En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Ja, nu är det november, mörka november, allhelgona helg och ett veckoslut med massor av regn och snö om jag har sett rätt på prognoskartorna. Men här i Kvartals poddstudio är det varmt och ombonat och här är panelen. Katarina Kärkäinen, Timbro, Pelle Zackrisson, numera nyhetschef på Bulletin, och Lasse Stjernqvist, rådgivare, utredare och före detta socialdemokratiskt kommunalråd. Välkomna.
Tack så mycket.
Tack.
Är november månaden som vädergudarna glömde?
Alltså jag gillar november. Ja, även i det fallet är jag udda, men jag tycker inte det. Det är ändå föraning om att det kommer en kall, klar vinter.
Ja, okej. Okay. Vad säger ni andra?
Ja, det är bra. Det är så man får försöka se det. Det kändes lite kämpigt att gå promenera hit genom regnet, måste jag säga. Men jag väljer nog Lasses inställning också.
Jag gillar inte november. I vanliga fall så brukar jag försöka vara glaset är halvfullt, men november är en riktig skitmånad.
Vi börjar med några lite kortare ämnen som är mer av inrikeskaraktär.
Nyligen bad Klarnas ledning i ett mejl de anställda tala om huruvida de tänkte strejka eller inte. Det är fackförbunden Sveriges Ingenjörer och Unionen som har varslat om att ta ut sina medlemmar på Klarnas huvudkontor i Stockholm i strejk den 7 november. Strejken innebär, citat, fullständig arbetsnedläggelse och blockad.
Ekots Jonas Fredén om varslet om strejk på Klarna, och på Tesla-verkstäder i Sverige strejkas det redan av samma skäl. Tesla vill inte träffa kollektivavtal med IF Metall.
Klarna är ju det svenskbaserade betaltjänstföretaget som har tagit en rejäl bit av den här marknaden, men som verkar tjurigt bestämd på att inte göra som de flesta stora företag i Sverige, att teckna kollektivavtal med personalens fackförbund. Och för en vecka sedan varslade unionen om strejk på Klarna. Runt 6 000 personer arbetar på företaget, på huvudkontoret som det gäller i första hand 2 000 ungefär. Men är det säkert, Katarina Karkiainen, att den svenska modellen är rätt också för såna här globalt verkande techföretag på 2020-talet?
Nej, jag tänker nog att det inte nödvändigtvis behöver vara så. Jag tror förvisso att de flesta är överens om att den svenska modellen överlag har tjänat oss väl och gör det fortfarande idag. Och att det är positivt att arbetsmarknadens parter kan komma överens utan eller bortom lagstiftningen. Och att ett resultat till exempel är att vi har väldigt få strejkdagar i Sverige, eller för den delen att arbetsgivare och fack kan komma överens och ta ansvar under situationer med svåra ekonomiskt läge som i den senaste avtalsrörelsen.
Men
det är ju också frivilligt att teckna kollektivavtal, och det här tycker jag är ett ganska viktigt men. Och det passar inte nödvändigtvis alla företag eller verksamheter. Om man till exempel driver ett företag eller är anställd inom techsektorn, så kan flexibilitet och snabbhet mycket väl vara mer värt för båda parter än den stabilitet och kanske de stordriftsfördelar som kollektivavtal ger. Så att man ska ju också kunna ställa sig vid sidan av det här och göra upp på ett annat sätt.
Lasse Stjernqvist, ledningen på Klarna säger att den ger sina anställda bättre villkor än som följer av sådana där kollektivavtal som unionen och de vill ha.
Nej, men jag håller inte med Karina, därför att alltså, när man säger att vi har en modell i Sverige, en svensk modell, då får många något drömskt i blicken. Och det är ju inte alltid sant, men i det här fallet tycker jag att det är sant. Därför att även om de betalar anständigt, så är det finns väldiga poänger med det som Katarina beskrev, nämligen att det är parterna som tar ansvar för lönebildning. Det har visat sig vara framgångsrikt, och inte minst under senare år.
Men varför måste vara bra på Klarna och Tesla också?
Därför att de är en del av svensk arbetsmarknad. Och det är klart att är man ett stort företag, så påverkar man arbetsmarknaden ännu mer om man är ett väldigt litet företag. Så att jag tycker det är självklart att oavsett vem som är ägare, så ska man följa en modell som har visat sig vara oerhört framgångsrik för Sverige. Och inte minst under senare år då i många länder har man väldiga problem
med lönebildningen. Det är bra med strejkvarsel i det här fallet, tycker du?
Ja, det är bra att man försvarar parternas frihet att bestämma villkoren på arbetsmarknaden. Det tror jag är jättebra att man tar den konflikten.
Vad säger Pelle Zachrisson?
Jag tror att det kommer att bli bara fler och fler såna här konflikter. Och det har att göra med att vi lever i en globaliserad värld där gränserna mellan olika arbetsmarknader då minskar. Och det här är då Klarna och Tesla, att konflikten är där, men jag tror att det också kommer att fortsätta framgent. Sen, jag reagerade personligen på de här olika, det här sättet som Klarna verkar utifrån en artikel du skickade innan, Staffan, hur de verkar ha liksom försökt att bully, alltså mobba, eller bete sig illa då mot anställda, sätta upp lister där folk som inte tänker strejka kunde sätta upp sig då internt. Men jag tror att det är bara en naturlig följd, och vi kommer få se det bara ytterligare företag som går samma väg.
Mm. Ja, Klarna ska alltså ha bett de anställda att fylla i ett formulär för att i förväg uppge om de kommer att delta i strejk eller inte. Skrämseltaktik, säger facket. Katarina, vad säger du om det där sättet att agera?
Ja, det låter ju inte bra, men det är svårt att kommentera det. Jag tycker att det förekommer en hel del olika uppgifter också om hur stort intresset egentligen är på de här arbetsplatserna för den här strejken och kollektivavtalen. En del uttrycker också att man inte har förstått att man kommer att tvingas till strejk om man är fackligt ansluten. Det är liksom mycket olika uppgifter. Men jag tänker bara att det här, apropå det här som Lasse sa om att man ändå, ja, man ställer sig vid sidan av den här modellen. Dels så står det ju en, så att säga, både som arbetsgivare och arbetstagare fritt att göra det. Och i det här fallet så rör det sig faktiskt om stora och seriösa företag och arbetsgivare som inte nödvändigtvis behöver ha kollektivavtal för att erbjuda goda villkor. Det tycker jag ändå att man ska ha med sig. Och det rör sig också om anställda som verkligen är konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Det är ingenjörer, tekniker, ekonomer som antagligen har haft stora valmöjligheter när de har valt att ta jobb.
Men tror du att Klarnas ledning kommer stå fast vid det här antifackliga, även om det blir strejk? 2000, nu kanske inte alla kommer att strejka dem, men...
Nej, det finns stora frågetecken fortfarande. Jag tycker att det återstår att se.
Jag är verkligen pragmatisk, men både det Pelle och Katarina säger är uttryck, tycker jag, för lite dåligt självförtroende. Alltså vi har sett en förändring av svensk arbetsmarknad under ganska lång tid. Den här modellen är ganska gammal. Den formades 1938. Men det avgörande är ju, funkar den? Du sa att den har tjänat oss väl. Ja, den tjänar oss fortfarande väl. Därför att vi har färre strejkdagar. Vi har en bättre utveckling på arbetsmarknaden än många andra länder. Vi har en lönebildning som fungerar bättre än många andra länder, där man istället lagstiftar om anständiga villkor. Och varför ska vi då liksom ge upp den? Varför ska vi inte tro att den kan överleva i den här tiden om den faktiskt fungerar?
Men du, Klarna har ju gått med miljardförluster ett bra tag och gjorde en stor neddragning för 1,5 år sedan ungefär. Kan inte det här bli ett dråpslag här som gör slut på företaget? En sån här strejk?
Alltså det kan inte jag avgöra, men det är som de själva säger, att det handlar inte om nivån på lönerna. Det är ju till och med så att de säger att de betalar bättre. Så det kan inte vara det som är det liksom avgörande. Utan det handlar om makten över lönebildningen. Det handlar om vem som ska bestämma. Och det är klart att de i förlängningen ser möjligheter att också förändra och säkert försämra villkoren. Men det de själva säger är ju att kortsiktigt handlar det inte alls om det.
Men jag tänker att det som det... Precis som du säger, de hävdar att de har goda villkor, och många av de här anställda verkar ju uppenbarligen tycka det också. För den här typen av snabbväxande företag inom techsektorn, så kan det ju handla om en massa olika frågor där. Tecknar du väl kollektivavtal så ska facket in och vara med i en massa olika frågor om man behöver byta underleverantör, om man behöver göra om avdelningar. Så att det kan ju finnas en massa skäl för den, så att säga, flexibiliteten som inte handlar om liksom goda villkor eller inte. Om man till exempel vill göra mindre pensionsavsättningar för att man istället ska få aktier i företaget, så försvåras det enormt av att man ska ha den här modellen med kollektivavtal och att facket ska vara med och förhandla i alla de här processerna.
Vi lämnar den där nu. Här är nästa nyhet som berör den svenska arbetsmarknaden och vad som blir lägsta tillåtna lön för den som är arbetskraftsinvandrare.
Jag tycker inte att det är rimligt att det behöver komma människor från andra sidan världen för att jobba inom till exempel städ eller snabbmatsrestauranger. Och det tycker jag är jobb som borde gå till de som redan finns i Sverige.
Det här beslutet riskerar att få ganska stora allvarliga effekter på hur vi ska klara både äldreomsorgen och service och vård i våra kommuner och regioner. Så att, det är ett riktigt dåligt beslut.
Sist här Anders Henriksson, som är ordförande i Sveriges kommuner och regioner. Han var intervjuad i P4 Extra, och före honom migrationsminister Maria Malmer Stenergard. Det här nya kraftigt höjda försörjningskravet trädde i kraft i onsdags. 27 360 kronor i månaden blir lägsta tillåtna lön för att man ska få arbetskraftsinvandra. Och det här berör också de som redan är i Sverige och jobbar när de ska få sina uppehållstillstånd förlängda. Vad säger panelen om det här? Pelle, kommer att bli mindre av exploatering av lågutbildad arbetskraft och mer av att arbetslösa i Sverige kan ta jobb som blir lediga?
Ja, jag vet inte hur mycket exploatering det är av låglöne arbetskraft. Men låt oss säga att det är det. Jag tror att det kommer ju minska invandring, arbetskraftsinvandringen, såklart. Och sen har man ju sett i enstaka fall nu när nyheten presenteras att olika arbetsgivare då har höjt lönerna för, eller har sagt att vi måste tvingas sägas upp. Men jag tycker en viktig poäng att göra här, det är att den öppna arbetslösheten i Sverige är 7,7%, och bland utrikesfödda så är den 16,1%, och bland födda i Afrika så är den nästan 30%. Och de som då förespråkar att vi ska ha låga trösklar in så att vi kan få in lågkvalificerad arbetskraft. Jag tycker de behöver tala ur skägget och säga att den här gruppen människor, de är oanställningsbara. Vi kan inte rekrytera i den här gruppen, för det är ju det som man inte vill säga. Man säger att vi måste ta in människor på låga löner, men man kan inte med och säga då att ja, eftersom att vi har en grupp i Sverige som är oanställningsbar, Det här kommer ju blottlägga att vi har en stor grupp människor i Sverige som idag inte får jobb. Och då kanske man får göra någonting åt det.
Lasse, vad säger du om det här? Är det rätt tänkt från början det här med att sätta upp den här gränsen? Eller?
Jag håller med om det resonemanget. Alltså, vi har väldigt många människor som idag står utanför arbetsmarknaden och då blir det orimligt om man säger att vi behöver arbetskraftsinvandring för att klara våra behov för den här typen av jobb som nämndes här. Så att jag tycker det här är riktigt. Samtidigt inser jag att det här är ju en föraning om det som vi kommer att behöva diskutera väldigt mycket långsiktigt. Därför att tittar vi på demografin så förstår vi att vi kommer att få allt större problem att klara kompetensförsörjningen. Så att det här är väl en första föraning, men just nu så tycker jag det här, med tanke på den, som Pelle säger, den höga arbetslöshet som vi har, då tycker jag...
Men den här larmsignalen som kommer från Sveriges kommuner och regioner då, från Anders Henriksson, han säger till exempel Skellefteå så kan den här höjda nivån beröra ungefär 200 anställda och det är äldreomsorg och vård och liknande. Vad kan det betyda?
Jo, så är det med alla beslut, att det är svårt att få dem att fungera 100% bra på alla ställen samtidigt. Men tittar vi ändå generellt så tycker jag det är rimligt att höja inkomstnivåerna i ett läge när vi måste sätta press på alla, på företag, på offentliga arbetsgivare, att verkligen göra mer för att se till så att de som idag står utanför arbetsmarknaden kommer in.
Nu ska det bli intressant att höra vad Katarina säger om det här.
Övergripande så måste jag ändå säga att jag förstår verkligen regeringens inriktning och ambition på migrationsområdet. Det är väldigt mycket av skärpningar och åtstramningar som görs nu som är helt nödvändiga mot bakgrund av integrationsproblemen och inte minst kriminaliteten som vi ser i Sverige idag. Och nu kommer jag till sånt här men då. Personer som kommer hit och arbetar som restaurang- och köksbiträden, som kockar, kallskänkor, lokalvårdare, undersköterskor i hemtjänst, därför att deras arbetskraft är efterfrågad av svenska företag som annars skulle få betydligt svårare att genomföra sina verksamheter. Det tycker jag är det sista problemet som vi har på det här området. De kommer hit oftast en begränsad tid, arbetar, bidrar till svensk ekonomi, betalar skatt och Sverige tjänar mycket på det här. Och regeringen försöker ju likadant som den här diskussionen som vi varit inne på nu och som Pelle lyfte, koppla samman det här lönekravet med arbetslösheten och mena att om vi bara hindrar de här människorna från att komma hit så kommer det avhjälpa det här stora utanförskapet och innebära att arbetslösa i Sverige kan ta de här jobben istället. Men det är ju verkligen bara en from förhoppning och det säger sig självt. Det räcker liksom att bara tänka intuitivt på saken för att inse att svenska företag naturligtvis hellre hade anställt personer som redan befinner sig i landet med uppehållstillstånd eller till och med medborgarskap med någorlunda språkfärdigheter jämfört med att gå igenom långa processer med tvååriga handläggningstider för att anställa personer från tredje land. Så hade det gått hade det ju redan hänt. Och det här bidragstaket, skärpningarna på bidragsområdet som man talar om har ju inte heller, ingenting har framkommit på det området. Så att jag tror inte på det.
Vad säger ni om detta?
Alltså jag tycker det är lite naivt. Alltså jag tror inte att det är så att alla i första hand vill och verkligen försöker anställa de som är arbetslösa här. Utan man inser att det är klart att de kan behöva en del stöd och hjälp. Och dessutom så ställer de ibland större krav dessutom än de som kommer utifrån. Så att det bara liksom är godhjärtade drivkrafter som styr där, det tror jag tyvärr inte. Så att jag tror det här är bra. Det är bra därför att vi sätter press på alla inblandade att verkligen ta tillvara den arbetskraft som
vi har. Katarina, är det rimligt att personer som lagar hamburgare på snabbmatsrestauranger runt om i Sverige ska arbetskraftsinvandra från Indien och Pakistan eller Marocko och Bolivia?
Ja, uppenbarligen så är deras arbetskraft efterfrågad i de här verksamheterna. Jag tycker inte att det går att ha någon åsikt om.
Men kan det finnas ett element av att de har en ganska svag ställning av olika skäl, de bostadsmässigt, språkmässigt, ekonomiskt, socialt, att arbetsgivaren så att säga, får en väldig maktställning på grund av att de så att säga, kanske står med mössan i handet igen?
Dels så tycker jag att man måste på något vis, även om många av de här människorna är i svåra situationer, finna sig i eller acceptera att uppenbarligen så är det här det bästa av de alternativ som finns tillgängliga för de här människorna. Och om det då dessutom är företag som vill anställa dem i sina verksamheter, så tycker jag att det är svårt att komma in från, liksom, som tredje part från sidan av och säga att det här är inte en transaktion som borde vara tillåten. Däremot så bör man ju absolut ta krafttag mot missbruken av arbetstillstånden. Men den här utredningen säger ju själv att ett höjt inkomstkrav eller en begränsning av anställningsgraden för att beviljas arbetstillstånd borde inte införas av det skälet, eftersom det inte är ändamålsenligt för att motverka missbruk. Vilket är ett av, liksom, två stora skäl till att man gör det här. Och det andra är den här tanken om att det skulle stävja arbetslösheten.
Pelle, jag har sett några reportage med personer som har jobbat rätt många år i Sverige och som talar god svenska, som är rotade här och som kan komma att utvisas om en tid och när de inte kommer att få förnyat uppehållstillstånd. Det ser ju lite trist ut.
Ja, men det finns
lämna allt, barnen har rotat sig och så vidare, känner sig som svenska kanske.
Ja, men det finns alltid såna här enskilda fall som man kan tycka att det här är ju fruktansvärt, att det här är den enskilde som hamnar i kläm. Men ska man genomföra en lag, då måste ju politiker ha lite ryggrad och kunna stå upp för och genomföra liksom reformer eller förslag vad det är, och inte liksom huka om medier kommer med lite jobbiga frågor.
Du lyssnar, som du kanske vet och har märkt, inte på den prenumererade versionen av Veckopanelen, utan på den förkortade varianten, den med reklam och mindre innehåll. Det är såklart angenämt att du vill lyssna på vår podd, men vore det inte bättre att få helheten serverad? Det som vi ska tala om närmast är efterspelet till de första veckornas våld och attacker i Israel och Gaza, inklusive de många tecknen på antisemitism i världen och här i Sverige. För att lyssna på alla delar på det här temat så krävs det att man har Kvartal Total. Gå in på kvartal.se/prenumerera. Då blir du en ännu mer upplyst människa som dessutom slipper reklam.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Det är ju jättefint på alla sätt och vis. Men ukrainarna får inte bättre stridsmoral utav att vi i västvärlden håller på att prata om att det är positivt där borta. Det är snarare tvärtom effekt. Vi måste öppna ögonen och se vad som händer.
Hur går det i kriget där nere för Ukraina?
Det går dåligt. Det går dåligt.
Allra först ikväll så gäller det Ukraina, för kriget som pågår där, det är på väg mot en låsning.
I en intervju med The Economist erkänner Ukrainas överbefälhavare Valery Saluchny att kriget har nått ett dödläge och säger att han hade fel i antagandet att Rysslands stora förluster skulle tvinga landet till reträtt.
Ja, som vi hörde i Aktuellt så kommer allt mer pessimistiska tongångar nu om Ukrainas läge i kriget. Och i Kvartals Cortado citerades Ukrainas ÖB, som alltså medger utan omsvep att det råder något slags dödläge och att Ryssland uppenbarligen tolererar de här stora förlusterna som man har i kriget. Och sist här hörde ni Helge, en svensk soldat och utbildare som deltar på Ukrainas sida och som är gäst i fredagsintervjun den här veckan. Helge beskriver alltså ett krig som går dåligt. Stor korruption berättar han om. Brist på materiel, personal och utbildning. Och ukrainarna har ingen nytta av att det beskrivs i västländerna som att det går så bra för landets styrkor. Och professor Stefan Hedlund skriver en text på Kvartal om en västvärld som sölar och är feg vad gäller att stötta Ukraina i försvaret mot den ryska aggressionen. Man har sått vind och kommer att få skörda storm, skriver Stefan Hedlund. Vad säger ni i panelen om de här klart mer olycksbådande skildringarna av Ukrainas läge i kriget?
Men jag tycker att Stefan Hedlunds artikel var mycket läsvärd, som du nämnde, Staffan. Och han skriver att om Ukraina redan för ett år sedan hade fått den vapenhjälp som man nu har fått utan att det lett till någon rysk eskalation, hade kriget sannolikt redan varit över, för att de framgångar man då hade i att befria vissa av de här områdena runt Charkiv antagligen hade kunnat upprepas. Och det är ju omåttligt sorglig läsning, inte minst utifrån vetskapen om de väldigt stora offer som Ukraina har lidit i det här kriget och det urskillningslösa dödande och de krigsbrott som Ryssland har gjort sig skyldiga till. De väldigt många civila som har drabbats av helt otänkbara saker. Så att jag håller med honom om att historiens dom över den här undfallenheten kan bli hård. Men det är ju inte för sent, fastän det är bråttom, att ge Ukraina det man behöver av resurser och materiel. Så att jag tycker att det handlar om att dra rätt slutsats av de här utsagorna nu som den här personen som ni har intervjuat och Ukrainas överbefälhavare i The Economist. Mm.
Men bedömer ni att det har varit en skönmålning när Sverige och andra länder i Europa och i västvärlden har resonerat om läget och fattat beslut om stöd till Ukraina? Vad säger du, Lasse?
Ja, jag kan i alla fall inte säga att det är fel.
Är det frestande så att säga att beskriva
Det tror jag. Därför att här är det, i motsats till mycket annat vi diskuterar, så här är det verkligen en god och en ond sida. Och det är klart att man vill hitta förklaringar till att det ändå går bra för den goda sidan. Så att jag tror att det kan finnas en sån tendens. Sen tycker jag att det som är på något sätt, när jag läser Stefan Hedlund och andra, det som blir så beklämmande är ju att det är liksom svårt att se ett militärt slut på den här konflikten, därför att det är svårt att besegra diktatorer med vapen. Det är ett språk som Putin och hans kollegor begriper. Däremot är det som mest allvarligt, tycker jag, det är ju att det nu börjar spricka upp och vackla när det gäller de ekonomiska sanktionerna. För är det någonting som jag ändå tror långsiktigt biter bättre, så är det att vi försöker mobilisera ett internationellt samfund när det gäller de ekonomiska sanktionerna.
Och det vacklar där, menar du?
Ja, uppenbarligen enligt Stefan Hedlund och andra, så är det ju även där så att många länder hittar kryphål och EU är inte så enigt som man kan tro. Utan,
då är ju stödet så att säga mycket sämre.
Det är egentligen allvarligt. Det egentligen skrämmer mig ännu mer, därför att där borde vi vara effektiva, därför att det är det jag tror biter.
Det är tungt att lyssna på den här intervjun. Det är en fantastisk intervju för övrigt. Men det är tungt att höra om korruptionen inne i Ukraina och så vidare. Och att stridslyckan då ser jättemörkt ut. Och det jag skulle säga det är att väst har haft någon form av appeasement-strategi. Mer eller mindre kan man väl diskutera. Men man har inte... Snarare appeasement än peace through strength.
Vad betyder appeasement?
Ja, men det är att man är mjuk, att man ska tillmötesgå, att man ska... Och det
soft skulle, power och sånt.
Ja, soft power, precis. Mm. Och det skulle jag säga är att man... Det är tecken på det. Det är ju att tyskarna inte... De skickade 5000 hjälmar initialt. Och sen har man dragit ut på det här med leoparder och så vidare. Allting har tagit lång tid. Och jag tycker inte att vi... medborgare då i väst, vi har ju liksom inte fått en bild, vad är the endgame, när ska, hur, först vad är målet, då säger alla, men Ukraina ska vinna, ja men hur når vi dit då?
I en intervju, en artikel i tidningen Time som handlar mest om Ukrainas president Zelensky, så hävdas det att presidentens egna medarbetare är frustrerade över att Zelensky vägrar att inse att Ukraina inte är på väg mot en seger. Försök tala om det för honom. Vi har slut på alternativ, säger då en anonym medarbetare till Time, har jag läst i Dagens Nyheter.
Mm. Jag tycker att det är lite svårt att veta vad man ska göra av sådana där uppgifter.
Det kommer så mycket signaler nu så blir misstänksam, tycker jag, det ser ut som att...
Ja, men och kanske delvis om den här artikeln som vi i kvartal som vi talar också om också. För att det är klart att det fanns ju problem med korruption redan innan kriget. Och det är en av sakerna som Ukraina har behövt arbeta med i sin liksom, demokratiserings- och rättsstatsprocess. Men det finns ju samtidigt en jättestor insikt om vad som står på spel och försvarsvilja i den ukrainska armén och i den ukrainska befolkningen. Och samtidigt så säger ju överstelöjtnant Joakim Paasikivi vid Försvarshögskolan i er artikel att av det som han har sett så finns det ingen trovärdig information som säger att korruption på något har liksom skett på något sånt sätt så att det skulle påverka krigföringen. Och jag tänker också att apropå den här frågan om skönmålningen som du ställde, Staffan, att information och psykologi är ju viktiga delar av modern krigföring, så jag tycker att det är ganska rimligt att man är försiktig med att dela vidare information som man tänker skulle kunna gynna intressen som man inte vill gynna. Och sen samtidigt så är det klart att en alltför positiv bild, vilket det kanske har varit fråga om här, också kan vara farlig om det får påverka samhällets och allmänhetens och politikens inställning i den riktning att man tänker att man kanske inte behöver göra mer. Eller att det lilla sådär, lite i taget som vi har gjort, har varit tillräckligt. För att man är liksom precis på gränsen att vinna hela tiden. Trots att det som framkommer nu, inte minst av den här intervjun med den här överbefälhavaren, är att vi behöver verkligen tyngre artilleri, mer avancerade vapen, ny teknologi, om vi ska vinna det här. Vilket borde vara hela Europa och västvärldens gemensamma mål.
Det verkar som att Zelensky har förlorat lite av glansen på sin krona också.
Det har ju varit väldigt mycket smutskastning mot honom i sociala medier, och jag vet ju, det lär väl kunna härledas till Ryssland och Kreml, men han har ju blivit utsatt för det här i princip ända sedan invasionskriget inleddes. Det jag tror är viktigt att komma ihåg, det är just att jag tror att ukrainarna är, som Katarina säger, är väldigt medvetna om det här, vad som står på spel. Men jag är inte så säker på att vi i Europa fattar vad det innebär att om Ryssland får tillåts vinna och tillsätta en marionett i Kiev. Vad kommer det betyda för oss? Alltså, det är inte bara så att vi står upp för Ukraina för deras skull, utan det här är ju liksom gränsen mot Putin.
Men jag läste en bok av Stefan Edlund som kom ut för 20 år sedan där han väldigt väl beskrev den här kampen i Ryssland om synen på Storryssland kontra ett mera begränsat Ryssland. Och där han varnade för Putin och menade att hela hans liksom tillkomst var sprungen ur en revanschlust mot Jeltsin att skapa det här Storryssland. Och för 20 år sedan beskrev han det som vi nu ser. Och det enda jag är verkligen inte expert, men det enda jag kan se som någon slags långsiktig framgång, det är ju att man lyckas mobilisera dem i Ryssland, få stöd av dem i Ryssland som inte tror på den här idén om ett Storryssland. Och hur gör man det på bästa sätt? Hur kan man liksom verka på ett sånt sätt så att man understödjer dem? Just nu inser jag att det är oerhört svårt, men långsiktigt är ju det enda som kan ge trygghet i vår del av världen, det är att Ryssland överger tankarna på att man ska styra över andra länder.
Ja, men jag tänker att det kopplar an till den fråga som du ställde tidigare om vad som är liksom slutmålet här, och att du tyckte att det är svårt att se hur man ska vinna det här kriget militärt. Jag tänker att man ändå ska ha med sig att det behöver så att säga inte handla om en total vinst i varenda område i hela Ukraina, utan att man avancerar tillräckligt mycket, att Ryssland liksom lider tillräckligt stora förluster för att den typen av röster ska höjas mer. Och det är ju inte så att det är någon omöjlighet, utan snarare att det likadant står och vacklar i Ryssland. Och jag tycker också att man ska med sig att det är ju inte att vi har... Sverige har liksom hittills gett, vad är det, 25 miljarder i stöd till Ukraina. Och i vissa av de här I vissa av fallen så har det verkligen varit materiel och vapen som har varit mycket välbehövliga. Men nu har ju retoriken liksom skiftat lite, och man får det ibland att låta som att det här skulle vara så. Man har givit upp så otroligt mycket. Till att börja med så har vi ju gett mindre än Danmark, Norge, Finland, de baltiska länderna, Polen, Tyskland, Storbritannien. Och jag tror att det är motsvarande ungefär 0,4% av BNP, och då ska man ha med sig det här oavsett retoriken kring kriget, oavsett Zelenskyjs stjärnglans eller inte. Vad var liksom anledningen till att man slöt upp kring Ukraina, det här som Pelle var inne på alldeles nyss från första början? Det är ju för att insatserna i det här kriget är så otroligt stora. Vad är det värt att Ryssland inte ska vinna det här kriget? Det är mer än vad det har fått kosta hittills.
Och så går vi in på någonting helt annat, men en stor fråga i många familjer.
Små barn under 2 år ska inte använda skärmar alls enligt nya rekommendationer från Barnläkarföreningen.
Språkutvecklingen försenas hos barnen, problemlösningsförmåga försenas hos barnen. Man kanske blir lite mer rättledlig, har lite svårare att reglera sina känslor så småningom. Och det beror ju både på skärmarna och kanske det man inte gör.
Ekot först om de nya rekommendationer om tiden framför surfplattor och andra skärmar för de minsta barnen. I morgonstudion SVT hörde vi Barnläkarföreningens Henrik Arnell som talade om att barnens utveckling kan försenas av skärmar, bland annat språkutvecklingen. Är panelens uppfattning att det är så uppenbart skadligt om barn får så mycket skärmtid som numera tycks vara vanligt?
Det är så skönt med en fråga där jag lutar mig tillbaka och säger att jag litar på Barnläkarföreningen.
Jaha, vad grundar du den extremt starka tilltro?
Att jag själv var oerhört svårt att bedöma.
Du har aldrig varit i konflikt med barnläkare?
Nej, jag har inga barn. Men jag har en del spottigare i min omgivning. Och jag ser deras förtjusning när de hittar en padda. Eller när de försöker liksom...
De är förtjusta, då måste det vara farligt.
Nej, inte alls. Men jag tror att det finns massor med fördelar med det. Men i det här fallet så lite...
Det är inte så många föräldrar i panelen idag, vad kan jag förstå.
Nej.
Att läkarna vet vad som är bäst ändå.
Ja, men vad säger Pelle?
Nej, men jag blev jätteglad när jag gick in och läste den här pamfletten, och den är alldeles underbar. Det är såna här rekommendationer om att ge inte ditt barn en platta när det uppstår en konfliktsituation. Och för mig, i min värld, så blir ju den här... Jag pratade med en forskare faktiskt förra veckan som sa det, att barn behöver få skriva liksom med handen. Och hela det här med en skärm och sådär, att det kan liksom permanent förändra. Samtidigt så var han inte då han var inte bara så här, allt det är jättedåligt. Men jag skulle säga att det här kan bli lite grann som tallriksmodellen. Och jag tror inte att föräldrar kommer känna skam eller någonting så här, utan det här blir liksom ett argument, och jag tyckte att den var formulerad på ett sådär väldigt okomplicerat sätt. Och i normala fall så gillar inte jag så här kollektiva lösningar, att man ska hålla på och tala om för folk och skriva folk på näsan.
Men är just det här fallet,
ja.
Nej, men man får ju försöka hålla tungan rätt i mun på något sätt när man pratar om det här, när man själv inte är förälder. Men... jag tänker väl kanske att det som framkommer i de här rekommendationerna borde vara ganska mycket sunt förnuft. Och det har ju funnits en hel del forskning på det här tidigare. Bland annat om just det här som du nämnde, Pelle, att små barn behöver röra sig i ett fysiskt rum på olika sätt och interagera med andra människor för att lära sig saker. Man behöver liksom röra sig i rummet för att utveckla sin motorik. Man behöver göra det för att öva på att liksom koordinera ögon- och handrörelser. Det är liksom många av de här väldigt grundläggande sakerna som... inte hjälps så av att man kanske sitter framför en iPad.
Det här hade du kunnat säga för 10 år sedan, eftersom det är sunt förnuft då, ungefär.
Nej, men det är många forskare som har sagt det tidigare, och att den här tidiga perioden av barns utveckling är väldigt känslig.
Ja, men man har inte kunnat forska så mycket i så många decennier på såna här surfplattor, för det fanns ju inte för 15 år sedan.
Nej, precis, men en anledning, alltså det här förbundet är ju att vi har försökt snabba på de här rekommendationerna, därför att det har verkligen varit efterfrågat de senaste åren att få liksom någon ledstång, någon att hålla i handen i de här besluten. Och åtminstone de senaste åren så har det nog funnits ganska tydliga indikationer om att det kanske inte är jättebra med jättemycket skärmtid när man är väldigt liten.
Då kommer föräldern kunna säga så här: hallå Sara, du måste lägga från dig plattan för annars kommer barnläkarföreningen och tar dig.
Ja, men det här är ju så lustigt, för man tycker ju då att, ja, precis som du liksom skämtar om, behöver vi riktlinjer och rekommendationer för det här, och behöver man liksom kunna stödja sig och på en sån här rekommendation för att kunna fatta beslut. Men samtidigt så är det ju, vi har ju som ett lite underligt förhållningssätt till rekommendationer i Sverige. Och när man har talat om det här och när det har liksom skrivits nyhetsartiklar om till exempel forskare som har lyft upp problemet med mycket skärmtid för småbarn, så har det ju samtidigt hetat att Folkhälsomyndigheten har inga rekommendationer om det här. Det vill säga att det verkar inte vara särskilt farligt eller allvarligt, så ni kan nog göra, alltså vi vill väldigt gärna ha det där. Och,
fast det är ändå lite absurt med den här diskussionen, därför att vi gör ofta liksom tekniken till boven i dramat, och det är det ju egentligen inte, utan det vi allihop landar i slutsatsen är att man borde röra sig mer, man borde skriva för hand mer, och egentligen är det ju det man borde rekommendera. Alltså du använd paddan om du vill, men jag får inte gå ut över att du också springer.
Nu är här barn under
så vi har en tendens att göra tekniken fem till boven.
Ja, en hel del år i debatten när det var lite nytt med sådana här surfplattor och billiga laptop med fina färgskärmar, så beskrevs det ju ungefär som att här har vi något som är lika bra som barnböcker, bara ännu bättre. Ungefär, för att uppenbarligen så var det där lite feltänkt då, för att det, alltså även om barn som är 2 år inte kan läsa, så kan jag, har ju ändå sett många barn som tar fram en bok och håller på och tycker att det kanske är intressant att suga på ryggen åtminstone. Så att, men hur ska det här åtgärdas då? Jag menar, det uppfattas ibland som ett beroende av skärmar. Ju. Det, även vi vuxna kanske, undantagsvis möjligen. Sådär. Hur gör man då? En rekommendation finns nu. När degen redan är gräddad.
Jag tänker nog kanske att en sak som man borde börja med är att skriva om läroplanerna för förskolan. För högskolan också kanske, där är mycket teknik, men för förskolan. För att Sverige är väl fortfarande det enda landet i världen där det står fastlagt att förskolebarn ska lära sig med hjälp av digitala verktyg. Och är det då så, hindrar det utvecklingen, tyder mycket på det, så kanske det hade varit bättre att arbeta med på ett annat sätt i just låga åldrar. Sen håller jag med om att man ska inte göra tekniken till bov allt genom. Den kan användas för bra saker och den kan användas för dåliga saker. Men det som det här tyder på är att i väldigt ung ålder så är man ändå utvecklingen ganska känslig för det där.
Innan vi avrundar med veckans person och ord så gör vi en musikalisk tidsresa. Jag visste först häromdagen att det skulle komma en ny Beatles-låt den här veckan. Det är ju bra gjort med tanke på att en av Beatlarna har varit död i 22 år och en i 43. Men AI och en kvarglömd demoinspelning kan återuppväcka döda, höll jag på att säga. Ja, John Lennon sjöng in det här till eget pianokomp 1979, inspelat på en gammaldags kassett. 15 år senare la George Harrison på sin gitarr, alltså nästan 15 år efter Lennons död. Och sen förra året har Paul McCartney och Ringo Starr gjort resten. Vad säger ni?
Fantastiskt.
Hur?
Ja, alltså låten är jättebra, men det är också det här att vi får höra John Lennon igen. Och ja, det är hela berättelsen tycker jag är häftig kring den här låten.
Är det en bra låt, Katarina?
Ja, men jag tyckte det lät väldigt vackert.
Du har inte liksom diggat den igår sen klockan 15 när den blev publicerad?
Nej, men det kan jag inte påstå. Men jag var glad att jag fick höra den nu.
Ja, bara en kortis, ja. Lasse.
Ja, men det är också en påminnelse om vilken otrolig roll som Beatles har spelat och fortfarande spelar. Snacka om att enskilda kan göra skillnad. Alltså min generation kommer ju för alltid att vara präglad. Sen personligen är det lite traumatiskt. Därför att jag växte upp på 60-talet och då skulle man ju se ut som Paul McCartney. Så att jag kämpade...
Vad var problemet?
Nej, men problemet var att man skulle ha rak lugg. Och nu är det här en podd där man inte ser hur vi ser ut.
Men kommer ihåg hur du ser ut.
Men ni som ser förstår att jag inte såg ut som Paul McCartney. Och jag kämpade tappert. Alltså jag stod framför väggen och försökte pressa håret innan jag gick till skolan. och jag misslyckades. Så att för just mig så är det lite dramatiskt, men i övrigt så beundrar jag verkligen deras musik och inser deras betydelse.
Man känner lite släktskap med Imagine och den här tonen där, eller hur? Fast den här är lite mer sorgsen. Now and then I miss you. If you go away I know you'll never stay. Det låter ju tragiskt det där. Mm. Vi får väl tacka Yoko Ono då som lämnade över den här kassetten till Paul McCartney för ganska många år sedan. Och jag tillhör ju den generation som kände viss sorg när Beatles splittrades 1970. Deras storhetstid var ju bara ungefär 8 år. Och sen blev de ju ovänner som det brukar bli i såna här sammanhang. Men nu har alla 4 bidragit till att en ny Beatles-låt har kommit till och är tillgänglig för alla. Hur blir känslan av det här? Att det faktiskt finns igen här?
Ja, men det är ju lite grann det här med AI. För det är AI, man har ju använt artificiell intelligens för att frilägga hans sång och förbättra. För det var så dålig kvalitet. Och det blir någonstans en påminnelse om just AI och vilken otrolig potential och även då någonstans en fara det finns i AI.
Är det någon av er som tycker att det här är olämpligt eller skadligt att göra
nej,
det här?
Nej,
nej, kanske.
För att AI och utnyttjande av sådana gamla inspelningar, det skulle kunna ge upphov till otaliga nya produkter. Att artisterna kan vara döda, det är liksom inget hinder och sådär.
Jag har hört Donald Trump och Joe Biden sjunga ihop. Det finns en låt på YouTube och kan ni googla på. Så att det är AI och det låter ju riktigt.
Men de är inte döda?
Nej, de är inte döda, men det är ju svårt att se att de ska sjunga.
Och vem har producerat den här tillsammans med Paul McCartney? Jo, Giles Martin, som är son till Beatles legendariske producent George Martin. Det är ju ytterligare en dimension.
Jo, men det är ju de här personerna som du räknar upp som är garanten för att det här ändå är rätt. Men det är klart att det som Pelle varnar för att tänk om någon annan hade gjort det här. Någon som inte alls hade någon koppling eller rätt till deras röster.
Ja, jag tyckte det var fint i alla fall. Ja,
absolut.
Nu är vi framme vid veckans person eller veckans ord. Varsågod, räck upp en hand, ni som tycker att jag borde börja.
Vi är så ödmjuka.
Katarina, närmast att räcka upp en hand.
Mm, ja, alltså man får ju verkligen anstränga sig dessa dagar för att hitta någonting som inte är nattsvart. Men jag har ansträngt mig och jag har tidigare använt det här inslaget för att tipsa om konstupplevelser. Och på den noten skulle jag därför till veckans person vilja utnämna Patrik Anselm som är tillträdande överintendent för Nationalmuseum i Stockholm som har gått ut och sagt att den här omstridda målningen, Rembrandts Batavernas trohetsed, ska bli kvar på museet, att han kommer anstränga sig för detta. Och han har också sagt att han vill lösa Nationalmuseums ekonomiska kris genom att utveckla arbetet med extern finansiering, alltså privata donationer.
Det blir du glad av.
Sponsring från näringslivet, och det tycker jag låter som ett mycket bra initiativ. Och så tänker jag att man kan passa på, om man är i närheten av Stockholm i helgen, att gå och titta på den här vackra tavlan.
Om de har råd att hålla öppet. Det kostar ju mycket att värma upp de här gamla byggnaderna och hyran är hög. Tack för tipset, Pelle.
Min veckans person är Jimmy Åkesson, eller snarare hans klon, som då har hållit sitt tal till nationen på arabiska. Och då har ju Sverigedemokraterna använt en AI som har på något sätt gjort om då Jimmy Åkesson till någon som pratar arabiska med lite Sölvesborgs dialekt. Helt surrealistiskt att se.
Ja, han talar perfekt arabiska, kan jag bedöma. Mm. Och det är läppsynk dessutom. Tänk att han kan röra läpparna och sådär.
Ja, och jag tycker att det finns ju något roligt i det här.
Men är det politiskt smart att Jimmy Åkesson kommunicerar på arabiska?
Ja, jag sitter ju och pratar om det här. Alltså, det blir ju en snackis. Och jag tror inte att det är jättemånga i det de säger, Sverigedemokraterna, det här är målgruppen för det här budskapet. Det är ju egentligen inte det som är målgruppen, utan det är vi, alla andra. Och så tycker vi att det här är jäkligt häftigt.
Mm. Den animerade Jimmy Åkesson är dåligt då. Veckans person.
Klonen.
Lasse?
Alltså jag hade tänkt säga AI, men jag skippar det för vi har pratat så mycket om det.
Du kan ändra det alltså under löpande...
Ja, absolut. Här är man flexibel, pragmatisk. Nej, jag väljer Nooshi Dadgostar som jag också hade funderat på. Därför att hon representerar ett parti som har haft oerhört svårt och som har oerhört svårt att ta avstånd ifrån fanatism och extremism, det som jag pratade om tidigare. Men kanske, jag tycker det finns en del tecken som tyder på att hon är den partiledare som kommer att göra upp med extremismen i sitt eget parti. Hon har utmanat på ett sätt som hennes företrädare inte har vågat. Det kan misslyckas, men jag fortsätter på det här temat önsketänkande.
Har hon gjort det den här veckan?
Hon har gjort det flera gånger. Hon har ju även den här veckan fått frågor apropå att hon har kritiserat båda sidor och också kritiserat dem inom sitt eget parti som ensidigt har tagit ställning i Israel-Palestina-konflikten. Och jag tycker hon har gjort det på ett sätt som antyder att jo, kanske är det så att det faktiskt är någonting på gång.
Nu har ni förrättat ert värv. Pelle Zachrisson, Bulletin, Katarina Kärkäinen från Timrå och Lasse Stjernqvist som har en massa olika uppdrag och även utredare av ett hållbart arbetsliv. Stort tack för idag.
Tack.
Tack så mycket.
Och mer på Kvartal den här veckan. Fredagsintervjun har vi nämnt. Den svenska soldaten Helge som strider i Ukraina intervjuas av Magnus Thorén. Han utbildar soldater, genomför spaningsuppdrag och har också deltagit i strid. I fredagsintervjun berättar han för första gången öppet om hur han tycker att kriget går och om riskerna som korruptionen i landet innebär för soldaterna. Och varför han anser att det är viktigt för Ukraina att den osminkade historien om kriget diskuteras mer i väst. Och Stefan Hedlunds text har vi också nämnt, Klockan klämtar för Ukraina. Den kortsiktiga fegheten kan i det långa loppet bli mycket dyrköpt för västvärlden, skriver Stefan Hedlund. Antisemitismens många ansikten, forskningen om judehatet var det finns och vissa som är särskilt benägna för att ha antisemitiska attityder. En artikel av Henrik Höjer. Mellan dig och mig, brevväxlingen mellan Anna-Karin Vindhamn och Kvartals läsare fortsätter. Under rubriken Mellan dig och mig den här gången svarar Anna-Karin på Magnus undran om hur han ska få sina vänner att bete sig mer hövligt under sociala träffar. Han får ofta inte ens tala till punkt. Kriget om nyöversättningen av Iliaden. Är Homeros nya språkdräkt en trojansk häst? Fredrik Sixtensson har skrivit den texten, doktor i klassisk grekiska. Och så gott som alla våra artiklar kommer ju också som inläsningar ungefär en vecka efter att texten har kommit på kvartal.se. Imorgon söndag, ny krönika kommer tidigt på morgonen. Jag önskar er en så ljus helg som möjligt. Tack för att ni har lyssnat och tänk själv.
Har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.